Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan, men hon dör ändå för gängvåldet.
Ja.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkommen till Mördarpodden.
Och det här är ett väldigt speciellt avsnitt av Mördarpodden, för vi råkar ha 2 timmar över i studion.
Ja.
Och vi hade inte förberett det till manus. Vi har klarat av manuset snabbare än vad vi trodde. Bra jobbat, Josefin. Men då har jag ett fall som jag väldigt gärna vill göra, som jag alltså inte riktigt har superkoll på. Så att ni får förlåta mig om jag säger någonting fel. Men jag tycker att det här är ett fall som folk borde känna till mer än vad de gör.
Ja, och blir det inte bra, eller snarare så här, om det här släpps så vet ni att det blir bra. Kanske.
Och det är ju, trots då att det dör människor, ganska, det är svårt att inte tycka att det är roligt.
Ja.
Så att jag tänkte att det passar jättebra för Mördarpodden. Så här kommer våra haters och älskar det här fallet.
Ja.
Vi är i London i början av 1800-talet. England är världens största supermakt. London är världens huvudstad. Och Londonborna älskar att dricka porter. Har du druckit porter?
Nej, men jag tänker på portervin.
Porteröl. Det är mörk öl. Den känns väldigt brittisk. Och det är den stora grejen då, förutom allt annat de dricker. Men de gillar porter i London. Och det finns 2 jättestora bryggerier i London. Det är Whitbread och Moux. M-E-U-X. Moux Brewery. Det är Moux Brewery. Men inte mu som kor.
Moux.
Och så har vi då Sir Henry Moux. Han är en del av Moux Brewery-imperiet. Och han har 1809 köpt ett litet bryggeri. Han har bara köpt upp ett bryggeri aggressivt för att han vill bli större än Whitbread. Han köper upp Horse Show Brewery. Hesco-bryggeriet som ligger i hörnet mellan Tottenham Court Road och Oxford Street, gator som de flesta som har besökt London nog har gått på. Så det är centralt i London. Och Henry Moo, han vet familjens hemlighet. När man vill bli ett stort bryggeri så måste man ha jättestora tunnor att göra öl i. Och han är lite övertygad om att ju större tunnor man har, desto mer öl kan man göra och desto mer pengar tjänar man. Och hans pappa, Sir Richard Moo, har byggt en enorm öltunna i ett annat bryggeri som höll 20 000 imperial barrels med öl. Och det här måttet är inte så exakt. Men vi vet att...
Det är som 20 000 liter svavelsyra.
Det är mycket mer än 20 000 liter svavelsyra. Men Henry Moo vill nu i Horseshoe Brewery bygga en öltunna som är lika stor som hans pappas öltunna. Men han misslyckas. Den blir bara 18 000 imperial barrels.
Nej! Så det är lite krig här mellan dem?
Nej, det kanske bara är så här, pappa är så bra, jag vill vara lika bra som pappa.
Ja, okej. Okay.
Men den här blir då 18 000, kanske för att den helt enkelt inte fick plats inne i bryggeriet. Men den är så stor att järnet som sitter runt den för att hålla ihop den väger 81 ton. Och det är förstås bara för porter. Det är porter som gäller, det är porter som säljer. Nu ska vi ha porter i den här öltunnan. På mitt nya fina bryggeri som jag köpt. Funkar lysande i 5 år. Och innan vi går vidare måste vi ta reda på det här området lite grann. Horseshoe Brewery, bakom Horseshoe Brewery ligger New Street som är en återvändsgränd. Och den är inom ett område som heter St. Giles Rookery. Det är 3,2 hektar stort. Och vi har nu några uttalanden om det här området som ligger bakom bryggeriet. Richard Kirkland, en professor i irländsk litteratur, säger om St. Giles Rookery, citat: "Det var en förmultnande slum som alltid var på gränsen av social och ekonomisk kollaps, och det blev bara värre." Slutcitat. En lokal präst, Thomas Bairns, sa, citat: "St. Giles Rookery är mötesplatsen för alla drägg i samhället." Slutcitat. Konstnären William Hogarth gjorde en tavla 1751 inspirerad av St. Giles Rookery, och den hette Ginngatan. Det är alltså ganska dekadent och fattigt bakom Horseshoe Brewery, där då den här jättestora öltunnan står.
Men inte den största, utan det var hans pappas då.
Det är hans pappas. Mm. Klockan är 16.30 den 17 oktober 1814. George Crick jobbar på Horseshoe Brewery. Han är anställd där för att hålla ordning på ölen. Han tittar upp på den här jättestora öltunnan som han gör nästan det mesta av hans arbetsdag. Och då lägger jag märke till att ett av de här järnbanden som håller tunnan intakt, som i sig väger 320 kilo, bara det här enda järnbandet, det har börjat glida. Tunnan är alltså 6,7 meter hög. Och att ett av järnbanden har börjat glida, det är inte så bra, för de behövde 81 ton järnband för att hålla ihop den här tunnan. De vill ju ha mycket pengar, så de har fyllt tunnan hela vägen upp. Och den innehåller nu porter som har legat i tunnan i 10 månader. Och kan man ha kvar porten i 1 år, då kan man sälja den dyrare. Och Crick vet ju att det här händer ibland. De här banden kan glida. Det händer flera gånger om året, så att det är inte så farligt. Men han berättar i alla fall för sin chef att kolla, det här bandet har glidit. Men chefen säger, det är ingen fara, det löser sig. Vi fixar det. Men det är bra om du skriver en liten lapp till en av ägarna så att de kan fixa det. För vi har inte kapaciteten att fixa det, vi måste ta in folk och grejer. Det går en timme. Crick står på en plattform inne i bryggeriet som är ungefär 9 meter från den gigantiska tunnan. Han har i handen den här lappen han har skrivit till ägaren där han har förklarat problemet. Tunnan går plötsligt fullständigt sönder. Hela tunnan spricker. Det kommer nu en massiv tsunami av porter. åt alla håll. Den här tsunamin av porter träffar tunnan bredvid, som inte är lika stor. Men den går också sönder och lägger sitt innehåll till den här syndafloden av öl. På baksidan av Horseshoe Brewery, för att hålla ute alla drägg i St. Giles Rookery, så finns det ju en vägg då som, ja, som man har på hus.
Ja.
Den här väggen träffas då av öl-tsunamin.
Öl-tsunamin? Det är första gången jag har hört det.
Kraften från smällen av all öl mot väggen,
ja,
är så hård att vissa tegelstenar i väggen, det var inte helt av tegelsten, stora delar av dem var i vägg, men tegelstenarna flyger iväg uppåt och landar i närheten, som alltså flera hus bort.
Vilket fuskbygge.
Vågen av öl som kommer ut genom den här väggen, för den krossar ju väggen som ingenting, är 4,5 meter hög. Alltså i princip lika hög som tsunamin var när den träffade Phuket 2004.
Ja. Men den hade ju inte den här kraften som gjorde...
Nej, den har ju inte en jättelång jordbävning som, nej, har skickat massor av öl från öloceanen.
Nej, nej.
Men den har ändå ganska mycket kraft. Vågen fortsätter ut på gatan, förstör 2 hus och skadar 2 andra.
Men herregud, hur stort var det här? Hur stor är 18? Ah.
I ett av de här husen sitter en 4-årig flicka, Hanna Bamfield, och dricker te med sin mamma och en kompis. När plötsligt en gigantisk våg av öl kommer in i deras hus. Mamman och kompisen sveps ut ur huset av ölen och klarar sig.
Åh, vilken tur.
Men Hanna har inte samma tur, utan hon krossas av ölvågen och dör.
Nej.
Jag skulle ha varnat för öltsunamis mot barn i början av avsnittet. I det andra huset som blev förstört håller de just nu en vaka för att en 2-årig pojke har dött. Det är 1800-talet i England, ja, så barn dör ju hela tiden. En 2-årig pojke har dött, så nu har de samlats för en vaka. Och där står de och sörjer den här 2-åriga pojken när en enorm tsunami med öl kommer in i huset. 2-åringens mamma, Anne Saville, dödas av öltsunamin.
Jag ska aldrig bo nära ett bryggeri.
De har ändrat reglerna för bryggerier efter den här händelsen.
Okay.
4 andra besökare på vakan, Mary Mulvey och hennes 3-årige son, samt Elizabeth Smith och Catherine Butler, blir också dödade av öltsunamin. Nu har vi 6 dödsoffer för den här olyckan med en öltunna. I själva gränden på New Street där så var det en 14-årig piga som heter Eleanor Cooper, som var ute i gränden för att tvätta kastruller. Och hon stod precis där i gränden när hela väggen försvann och det kom en 4,5 meter hög öltsunami. Hon begravdes under väggen och resten av den, och sen öl då, och ja, avled hon också. Vad är vi uppe i nu? 7 döda. När man grävde ut husen sen så hittade man en liten flicka, oklar ålder, Sarah Bates, som också hade fastnat under bråten och dött. 8 döda.
Mm.
Hela området på baksidan av Horseshoe Brewery var väldigt platt. Och det fanns inte bra dränering. Så ölen hade ingenstans att ta vägen riktigt. Och det var ett fattigt område. Så många hade hyrt billiga rum i källaren i de här husen. Men källarna började fyllas med öl från öltsunamin. Så folk som låg och sov i källarna, nej, de låg inte sov för det var ju på eftermiddagen, men folk som var hemma märkte att helt plötsligt började deras hem fyllas av öl flera centimeter i sekunden. Och vissa insåg att de kunde inte nå dörren. De kunde inte öppna dörren. Dörren var blockerad av all öl. Men de flesta av dessa lyckades klättra på sina möbler till källarfönstren och krypa ut.
Kan man simma i öl?
Ja, man kan simma i öl. Men inte om den fyller hela ens källarrum.
Nej.
Men ingen av dem som bodde i källarna dog.
Nej.
Alla klarade sig. Inne på Horseshoe Brewery då står man där och bara, oj, vad hände?
Men för de måste väl, han ölvaktaren måste väl ha fått en...
Ja, de fick en massa öl på sig. Och, men ingen blev allvarligt skadad. Men när de öltsunamin var klar så upptäckte de, var är tre personer som inte är namngivna? Vi kan kalla dem Kalle, Nisse och Pelle.
Uh-huh.
Och sen grävde de lite i ruinerna av allting som hade gått sönder och hittade de dem och de klarade sig.
Okej.
Okay. Så ingen inne på bryggeriet
så ölvaktaren
blev allvarligt skadad.
Ölvaktaren klarade sig.
Rick klarade sig. Uh-huh. Eller Quick klarade sig. Men sex personer behövde sjukhusvård men var fortfarande lindrigt skadade.
Men det är lite konstigt att där det sker olyckan, att för då borde den ju ändå liksom vara som kraftigast. Eller är det att de andra dör utav att det faller ner grejer och sånt? I och med att det verkar vara fuskbygge ganska...
Ja, det var ju inte dagens byggnadsregler. Nej. Direkt.
Så att det är mer olyckligt att de har hamnat under väggar eller så?
Ja.
För annars så borde man ju bara...
Det mesta av kraften från ölsunamin var därför riktad mot den här bakväggen.
Okej. Okay. Mm.
Men nu börjar folk höra talas om vad som har hänt.
Mm.
Och det första de hör är Porter! Jag gillar Porter jättemycket. Det finns 18 000 Imperial Gallons med Porter. Så folk kommer springande från alla håll med behållare för att samla ihop ölen.
Nej, men vad är det här? Ena stunden ska de samla blod efter avrättningar och nästa stund ska de samla öl efter öltsunamis. Vad är det för värld vi lever i?
Och det bara gå in i en källare. Folk har ju klättrat ut genom fönstren öppnar och källarna är fulla med öl. Så folk får med sig massor av öl. Men de flesta väljer att inte ta med ölen hem. Utan bara dricka den direkt.
Oj.
Så att det blir en jättestor fyllfest i området. Medan då vissa försöker rädda dem som är skadade. Så kommer det dit folk och börjar dricka ölen.
Och på 1800-talet så hade väl de också samma problem som i Sverige, kan jag tänka mig, att mycket där med vattnet, att vi drack gärna, alltså alkohol har ju alltid varit för att rena.
Ja, fylleriet är ju på en helt annan nivå på tidigt 1800-tal än vad det är idag. Och ett geni, nu ska jag inte klandra ett offer för en sån här hemsk händelse, men den här killen kan vi nog klandra faktiskt.
Uh-huh.
Han dricker så mycket porter som han har plockat upp på gatan att han dör av alkoholförgiftning.
Men, oj.
Och det dödsfallet kunde ju ha undvikits.
Det kunde ha undvikits. Som sagt, ingen victim shaming. Men ja, kanske lite eget ansvar också.
Nu ska vi säga att den här historien om att folk kommer dit och dricker sig redlösa och festar och att en person dör, den är bestridd av bryggerihistorikern Martin Cornell.
Mm.
Han hävdar att den inte stämmer. För han har läst alla gamla tidningar från den här tiden. Och de säger ingenting om att det blev en massiv fest och att en kille söp ihjäl sig. Utan tidningarna säger, enligt då Cornell, att alla betedde sig jättebra, det hände ingenting. Och dessutom att det bodde en massa irländare i det här fattiga området. Och alla var rasister mot irländare. För irländarna...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du har kommit in i England och tagit massa billiga jobb då för de fattiga. Och eftersom alla var så rasistiska mot irländare och om irländarna faktiskt hade festat så här hårt, då skulle tidningarna skrivit det. Vi har ett citat från platsen bakom från St. Giles Rookery då, hur det såg ut efter Ölsodamin. Det kommer från tidningen Morning Post, från en artikel som heter Dreadful Accident, fruktansvärd olycka, där de beskriver området följande, citat: "Det var en total katastrof. Det var en fruktansvärd ödeläggelse, precis som att en stor eldsvåda eller en jordbävning hade ödelagt hela området." Det här var ju förstås en total ekonomisk katastrof för Horseshoe Brewery och Henry Moodo. Och sen var ju faran att folk skulle gå in i bryggeriet och plocka på sig ännu mer öl. Så han blev tvungen att hyra in väktare som vaktade ruinen av bryggeriet tills de kunde lösa det. Och de här väktarna började så här ta inträdesbiljetter av folk. Så här, kom in och se förödelsen i bryggeriet för en smärre summa.
Som hamnar rakt i min ficka.
Ja, och de fick flera hundra kunder som ville gå in och titta.
Oj.
Senare hölls den till vaka över alla de som hade dött när de var på vakan över tvååringen.
Nej.
Övriga som hade dött lades ut på en bakgård för att räkna hur många det var. Och där fick även folk gå och titta på de som hade dött i Ölsunamin. Men då kunde de också donera pengar till de här stackars dödas familjer. Och det gjorde många.
Det var ju bra.
Det här ledde förstås till rättsliga följder. Och det blev en coroner's inquest. Vad sjutton var det som hände och vem är skyldig? Den leddes av George Hodgson, som var Middlesex coroner. Han tog jurymedlemmarna till platsen. De fick se vad som hände. De fick förhöra vittnen. Och det viktigaste vittnet var förstås George Crick. Han som hade sett allting från början. Han sa att de här järnbanden på tunnorna, de gick sönder 3-4 gånger om året. Och det hade aldrig hänt någonting förut i den här skalan. Ett annat viktigt vittne var Richard Hawes. Han hade en taverna som hette Tavistock Arms. Och det var hans piga som hade krossats i Ölsunamin. Och exakt vad hans vittnesmål innehöll vet jag inte. Men till slut kom juryn fram till att det var 8 döda. Och alla 8 hade dött på grund av en fruktansvärt tragisk olycka och ingen var skyldig till det. Man kan ju tycka att den som byggde en gigantisk öltunna mitt i en stad borde vara skyldig. Det slutgiltiga uttalandet blev att det här var en Guds handling. Det var någonting som Gud hade gjort. Det var ingenting som människan kunde råda över.
Men, va? Var det domslutet?
Ja. Så Mew Company, eller Mew Brewery, behövde inte betala några skadestånd till någon.
Nej.
Men de hade ändå gjort en jättestor ekonomisk förlust. All deras öl var borta.
Ja, det.
Och den här tunnan var jättedyr.
Och deras kunder var dränkta i öl.
Till slut hade de förlorat då 23 000 pund. Vilket ju var en ofantlig summa på den här tiden.
Mm.
Men de hade ett försäkringsbolag. Och försäkringsbolaget tyckte, det var ju Gud som gjorde det här. Och vi har en klausul att så här, nej, då är vi inte skyldiga att betala några pengar. Men det här ledde till en process då, och till slut fick de 7 250 pund tillbaka från försäkringsbolaget.
Okay.
Och det räddade dem från att gå bankrutt.
Så vi borde försäkringsbolag ha nu för tiden också. Kom inte hit och få pengar.
Och sen, ja, det hände ju lite grann vid 9-11 faktiskt. Att det var så här, ja, men det finns ju ofta klausuler i försäkringsbolaget. Om det blir krig eller om det är något så här enormt, så kan inte vi ta ansvar för det.
Men var det Gud då?
Ja, Gud vet hur försäkringsavtal såg ut på början av 1800-talet. Det var ju också i början av försäkringsbranschen.
Ja, Gud vet.
Gud vet. Då koncentrerar sig Mew Brewery på att fort bygga upp hela bryggeriet igen och bara köra vidare och göra porter. Så de var igång kort därefter och fortsatte göra öl. 1921 tvingades dock stänga när de flyttade hela verksamheten till ett annat bryggeri som inte låg precis i närheten av ett jättefattigt område som de kunde översvämma med öl. Idag ligger Dominion Theater på den här platsen. Så om ni har varit i London så kanske ni känner igen gatorna och Dominion Theater. Mews företag överlevde ända fram till 1961. Alltså 150 år senare så la de till slut ner verksamheten. Bryggeriindustrin noterade ju den här händelsen att oj, det här kunde lika ha hänt oss. Det kanske inte är jättebra att bygga gigantiska öltunnor. Vad sägs om att vi brygger ölen i mindre tunnor som inte kan döda massa människor om de går sönder? Och det här infördes gradvis, men över tid då så blev öltunnor mycket mindre. Det här var ju inte ett mord.
Nej.
Det var ju en herrens gärning. Men det finns olyckor som är så klantiga att man nästan kan tycka att de är ett brott.
Mm.
Och att ingen blev ansvarig för det här förvånar mig väldigt mycket. Det finns en liknande händelse som jag gärna vill ta upp i Mördarpodden igen, men jag ville börja med den här.
Uh-huh.
För att se vad ni tycker. Ska vi göra sådana här avsnitt? För jag tycker ändå man kan argumentera för att Henry Moore var en skyldig, och möjligtvis hans pappa också, som hade triggat honom till så att jag har byggt en jättestor öltunna. Så, åh pappa, vilken stor öltunna du har. Jag ska ha en ännu större.
Finns det bilder på det här?
Ja, det var ju tyvärr innan kameran. Så att,
ja, just det. Vad hette fallet?
The London Beer Flood. Och vi borde kalla det för öltsunami.
Jag googlar och jag ser en del teckningar. Eller tavlor kanske man ska säga. Det är på människor som i vågor åker i öl. Och en del är upp och ner på. Man ser bara fötterna på dem. Och andra, ja, åker omkring där i ölen.
Jag tänker vilken överraskning den stackars 14-åringen råkar ut för. Hon bara, nej, nu måste jag diska kastruller i gränden.
Oh.
Och varför diskar man kastruller i gränden? Det tyder inte på en särskilt bra pub som hon kommer ifrån. Men där står hon och diskar och så bara, ah, 20 000 liter svav. Nej, jättemycket öl.
Kan det här vara en bild därifrån? Men det är ju konstigt, det ska ju inte, jo det fanns ju kameror, men den här ser lite för bra ut, den här bilden, för att vara en kamera. Det ser konstigt ut. Det ser ut
som att någon har gjort den efterhand.
Ja.
Men i det andra fallet som jag tänker på, där finns det bilder.
Där finns det bilder.
Mm.
Vill du avslöja någonting mer om det fallet?
Nej. Jag väntar att se vad ni tycker om det här, om ni vill höra det andra.
Ja.
Och om det är ett lämpligt ämne för Mördarpodden överhuvudtaget. Vi gillar ju att experimentera lite och vi vill höra era synpunkter på när vi gör experiment. Jag tycker det är roligt att avsnitten har lite olika karaktär.
Jag tycker det är jätteintressant med olyckor och sådär. Kanske också därför jag tycker min och Erik Mylunds podd, om det var du, är väldigt intressant att få sätta sig in i olyckor. För människor kan man i alla fall ha ett hopp om att förändra, men olyckor kan vi aldrig förändra, de kommer ske.
Jag har några andra saker som jag skulle vilja ta upp Mördarpodden om ni låter mig.
Ja.
Jag har bland annat ett helt manus, det är nog två avsnitt av Mördarpodden.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Där det är en seriemördare som mördar 400 personer, fler än 400 personer. Men seriemördaren är en jaguar. Och hans modus operandi är att hoppa in genom taket på hus. Då pratar vi alltså inte särskilt bra hus. Så hoppa in genom taket, landa i där alla sover och sen bara döda alla.
Det låter intressant. Det var en björn du berättade om någon gång så.
Ja, massmördarbjörnen. Jag drömmer fortfarande om att göra det i Massmördarpodden. Men det är alltså en björn som bryter sig in hos folk och äter upp folk.
Ja.
Hela familjer åt gången.
Ja.
Och den enda som kan stoppa björnen är en gammal björnjägare. Som
Mowgli.
Har supit bort. Det är Japan, så att han är väldigt samurajkänsla på den här björnjägaren. Han har jagat björn i hela sitt liv. Men han har sålt sitt björnjägargevär för att kunna supa ner sig.
Oh.
Och när de kommer till honom och berättar vad som har hänt, då säger han: "Det är nog gamle R-öra. Jag känner honom väl." Och sen när den här samurajjägaren spårar upp den här björnen, det är en fantastisk historia.
Och den vill du då ta i Massmördarpodden?
Ja, eller här, om ni hör den här.
Rösta för Mördarpodden.
Jag vet inte om djur får vara massmördare och seriemördare i de poddarna. Jag har inte vågat testa det där.
Nej, men Mördarpodden är väldigt fritt. Vi testar och vi lyssnar på er lyssnare, vad ni tycker och tänker.
Finns också en legendarisk jägare på 50-talet. De flesta konstiga historier om djur som dödar människor. Jag och Jenny Sterne var på väg att starta en hel podd om det för några år sedan.
Uh-huh.
De flesta historier utspelar sig i Indien av någon anledning. Indier har det jobbigt. Det är tigrar, det är jaguarer. Och det finns till och med ett fall med en glasögonbjörn som dödar människor.
Glasögonbjörn?
Ja, och det enda som kan stoppa alla mördardjur i Indien är den legendariska jägaren Kenneth Andersson.
Kenneth!
Han är britt, så han heter förmodligen Kenneth Andersson.
Ja, men det var lite coolare.
Men det är mycket roligare om han heter Kenneth.
Kenneth Andersson.
Och när man råkar ut för ett seriemördardjur, alltså världens, det djur som har dödat flest människor är en tiger som jag tror har 451 offer. Men då kallar man på Kenneth. Så att det här manuset om jaguaren, det handlar just om Kenneth mot seriemördarjaguaren.
Ja. Och sen kommer det så här uppföljare: Kenneth mot seriemördartigen.
Kenneth mot glasögonbjörnen.
Ja.
Så det här kan ni få höra om ni vill det. Ni får bestämma det själva.
Ja, men vi kan ha en röstning på vår Instagram, för vi har ju fått fler följare. Så ja, det är ändå...
Vi passerar precis 3000 följare på Instagram.
Ja.
Det är ju många fler än vad vi någonsin trodde vi skulle få.
Mm-mm. Och
jättekul.
Det är jättekul. Så att där kommer vi ha lite lite diskussioner.
Blir det två omröstningar då, så öl, flera bizarra olyckor, eller ja, och då får vi ha djur som gärningsmän.
Vad skulle du helst dö av, att bli hamna i en öltsunami eller bli uppäten av en glasögonbjörn? Som i serie glasögon.
Alltså jag tror det går snabbare med en öltsunami. Ja. Och så kanske man hinner dricka lite öl också.
Den sista supen. Den sista kallsupen.
Jag kom på... Ja, ett annat avsnitt jag har funderat på om vi borde göra är just de konstigaste sätten folk har dött på.
Ja!
Det är ett ämne. Jag vet, något Kaiko gjorde det.
Ja.
Och jag tyckte det var jätteroligt, så det skulle jag vilja göra här. Kanske vi skulle göra med Dava.
Det vill jag. Dava och Brute kanske, för jag har bjudit in dem flertal gånger till Mördarpodden.
Det vore roligt.
Ja.
Lyssna på Något Kaiko om ni vill höra en skojig diskussionspodd.
Ja.
Jag upptäckte i det är ju inte ett helt avsnitt av Mördarpodden, men det finns bara en enda människa i hela världshistorien som har dött av en rymdsten i huvudet.
Nej.
Ja, han står där och så kommer bara en sten från rymden och träffar honom i huvudet. Det är inte så lätt att råka ut för det.
Nej.
Men han hade maximal otur.
Ja, det förstår jag. Men kan verkligen stenen ja, det är klart den kan. Jag tänkte att den eldas upp.
Ja, den var väl mycket större när den träffade atmosfären. Ja. Men en tillräckligt stor sten kom ner för att kunna döda honom.
Ja. Den där fanns ju på Netflix, Thousand Ways to Die, tror jag. Eller Dumb Ways to Die. Eller det spelet kanske. Det finns ett mobilspel som heter Dumb Ways to Die, tror jag. Och då ska man försöka överleva konstiga dödsmetoder. Jag vet inte, jag spelade mycket för. Men Thousand Ways to Die tror jag att den här serien hette. Och den var riktigt osmaklig, men det gick inte att sluta kolla på. Det var någon som hade dött av att ventilationen på huset hade slutat fungera.
Och fy.
På grund av att en orm hade lagt sig in där och somnat. Så den personen dog då på grund av, jag vet inte om man kan göra det av att det...
Ja, om man inte får tillräckligt mycket syre så dör man ju. Så att, men ja. Det måste vara ett väldigt felkonstruerat hus.
Ja, det måste det verkligen varit. Sen vet jag inte hur källorna på den där serien är, men var ju väldigt, det var ändå intressant gjord. Så den är kul om man vill kolla på någonting som man... Ja. Ja.
Jag satt i en fjällstuga en gång och hittade en gammal bok som man gör i fjällstugor. Som handlade just om mord. Och då hittade jag ett helt underbart fall. Men jag har försökt hitta någon information om det fallet. Och jag har inte gjort det. Så jag tror att de hittade på det.
Aha.
Och då är det en... Mordoffret då står på en balkong. Och chillar. Och plötsligt kommer det en 5 meter hög jätte. Och tar honom. Och springer iväg med honom. Och senare hittar man en dräkt. Så att det är 3 personer som har stått på varandras axlar och lyckats ta med den här killen och mördat honom. Och så var deras plan att alla skulle tro att det var den konstiga jätten i skogen som gjorde det. Konstigt nog verkar det här fallet inte vara sant.
Nej.
Men jag blev jätteupphetsad. Oh. Jag bara, där ska vi göra i mördarpodden.
Oh. Bara,
vänta, vad är det jag läser egentligen?
Oh.
För de andra fallen kände jag igen i boken.
Men...
Så det var så här, lite om Jack the Ripper och sådär. Så det kändes som att det var verkliga fall. Men just det där fallet måste de ha varit fulla när de skrev.
Ett önskefall.
Ja.
Mm.
Och vi ska inte ha några påhittade saker i mördarpodden.
Nej.
Det är ingen creepypasta, inget sånt där.
Nej.
Nu, vi pratar om verkligheten.
Ja.
Och verkligheten, mina vänner, är en 4,5 meter hög våg av öl som kommer emot dig. Och det är så du dör.
Tragiskt. Men, en sista fylla.
Väldigt tragiskt, men lite, lite roligt också.
Lite kul. Den var faktiskt riktigt rolig.
Jag tror att vi slutar.
Jag tror också det. Tack så mycket för att ni har lyssnat.
Tack så mycket.
Vi ses i nästa avsnitt.
Kunde vi ha som en Patreon-belöning? Så här, du får en 4,5 meter hög våg av öl mot dig. Det blir jättedyrt.
Hej då.